Blondell heter jag. Och jag är ju pastor här. Och vi har ju sjungit en del sånger och några av dem har ju handlat om nåd eller har berört temat om nåd. Det här temat som vi har nu och i flera veckor, 5 veckor. Superintressant. Och jag tycker det här själv är väldigt intressant att läsa om. Jag har hittat några nya teologer. Jag håller på, ni vet när man upptäcker mer, så lite får jag tala om nästa gång jag predikar. Det ska bli väldigt roligt. Ja, här är en serie vi kommer ha i flera veckor. Och jag hoppas att ni har möjlighet att vara med. Man kan ju också vara med och lyssna på predikan, på den inspelade predikan, om man av någon anledning inte kan vara med varje söndag. Det här med nåd är ju verkligen ett ämne som finns överallt i Bibeln och på så många olika sätt. Och nu ligger det massa lappar, eller de är ihoprullade. Ni som har en lapp bredvid er, eller nästan bredvid er, kan inte ni ta den nu? Och så finns det någon där, någon måste sträcka sig lite åt sidan så att det finns fler. Och så om ni kan stå upp, så vi bara kan hålla upp och så kan vi visa lite bibellappar här nu. Det finns några på läktaren, ser jag också, vad bra. Oj, det är 77 stycken. Jag tror vi måste ut, jag måste ha en mikrofon, vi måste kolla här. Vad står det ens? Här, vi hör. Vad står det på din lapp?
Och den gåva Gud har gett ångrar han inte.
Ifrån Romarbrevet 11 och 29. Vi kommer hit då. Är det någon här som kan läsa? Ja.
Nåd och frid åt er i fullt mått genom kunskapen om Gud och Jesus vår Herre.
Ja, men bra. Tack, tack. Vi går ner här någonstans. Är det någon som känner att ni kan läsa? Här, har du... Vänta lite, vi måste ha mic också för det är annars så svårt att höra.
Herren är god. Tillflykt i nöden. Han tar sig an dem som flyr till hemje.
Tack, tack så mycket. Vi tar den här också. Någonstans här. Är det någon här som... Ja, tack.
Förbarma dig, Gud, i din nåd. Stryk ut mina synder i din stora barmhärtighet. Från Saltaren 51:3.
Ja, tack. Hörrni, vi skulle kunna fortsätta med det. Nu får ni sätta er ner. Alla de här bibellapparna är ju unika. 77 stycken, jag valde 77, jag tyckte det kändes som ett bra tal. Men vi skulle kunna haft jättemånga till. Och vi kunde haft många långa texter. Vi kunde haft texter som inte nämnde ordet nåd eller barmhärtighet, som handlar om nåd och barmhärtighet. Är ni med? Det här är ett stort tema i Nya Testamentet. Och nu när vi talar om nådens gemenskap så är det hur nåden kan komma från Gud och nå våra hjärtan. Vad händer då? Okej, här är ett bibelord som jag idag kommer titta lite på. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Vad är det står? Alltså, nåden har vi fått i våra liv. Det är en del av frälsningen. Det är ingenting som är något vi har gjort. Det är en gåva. Lite senare i samma bibelbok så skriver Paulus, som har skrivit det här: var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus. Okej, vad står det här? Ja, men nåden som har strömmat och nått oss som kyrka, församling, det ska tydligen göra någonting i vår gemenskap. Det är inte bara så att det ska nå oss och vi ska få ta emot den. Det ska hända något i våra hjärtan och generera någonting. Nådens gemenskap. Det kommer vi tala om i flera veckor. Och nåd, det är ett ord som verkligen används ofta. Paulus skriver i sina brev väldigt, väldigt ofta och använder det här ordet nåd. Kanske ett av hans populäraste ord faktiskt. Här är från Romarbrevet 11 och 5 och vers 6. Kolla här får du se. På samma sätt finns också nu i denna tid en rest. Ja, men det här måste man ju nästan förstå vad han skriver. Han skriver i kapitlet som är innan, verserna innan, och jämför med gamla testamentet där Gud har låtit en grupp personer få ta emot nåd. Och nu så gör han en jämförelse i Nya testamentets tid. Genom Jesus så är det också en grupp, en rest som det kallas här, som får ta emot av Guds nåd. På samma sätt finns också nu i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd. Men är det av nåd så är det inte av gärningar. Annars vore nåden inte längre nåd. Är ni med? Är ni med? Alltså i det här textavsnittet så är det 4 gånger som man använder samma ord. Ordet nåd på grekiska. Det är nästan svårt att klämma in det på det sättet. När reklammakare vill få in sitt ord som de vill använda, då kan de ibland använda olika tricks. Olika sätt för att man i radioreklamen eller i tvn ska höra det där tvättmedlet eller shampoo. Paulus, han använder ordet nåd nästan oväntat mycket. Eller hur ska man säga? Han har ju ett syfte med det såklart. Och de kristna som tidigare hade en annan tro, några var ju judar innan och några innan hade en hednisk bakgrund. De var ju romare och hade massa olika religiösa riter. Nu är de tillsammans. Nu har de en ny identitet. Vad ska de bygga den på, den identiteten? Några har ju sina gamla lagar från gamla testamentet. Massa olika sätt att leva på. De andra kommer från helt annat sammanhang. De lever ganska vilt liv på en del sätt, men ändå tyngda av massa olika riter man behöver göra. Och nu säger han, nåden är det ni ska kännetecknas av. Nåden är det som, när ni ser er omkring i platsen där ni samlas, i hemmen eller om ni har någon samlingsplats. Nåden är det ni ska tänka att ni har gemensamt. Inte att ni gjort massa gärningar. Det är inte dåligt med gärningar. Paulus säger aldrig att gärningar är dåligt. Men det är inte det som är deras identitet. Det är att de får vara tillsammans och ha en framtid. Och det beror på nåden. Okej, det här är en jätteangelägen undervisningsserie på så många olika sätt. Den här terminen kommer vi fortsätta sen. Och tala om bodybuilding. Och då tänker vi inte bodybuilding i muskelmassa, utan att bygga församlingens kropp. Den typen av bodybuilding. 2 serier som har att göra med församlingen. Förra terminen så talade vi om lärjungaskap. Och fortsätter man i sitt lärjungaskap så kan man ju inte bara vara utan en församling. Det märker man snabbt när man läser. Så därför tycker jag att det är naturligt att tala om församlingen ur olika aspekter. Men nu först nådens gemenskap. Ja, jag tycker att man alltid växer när man talar eller studerar om Guds nåd. För att Guds nåd gör någonting med mitt hjärta. Och jag hoppas att vi får vara med och växa. Jag kommer faktiskt tala om det om 2 veckor. Då kommer jag också vara med och tala om vad man gör om någon syndar. Det står så på något ställe i Bibeln, så jag plockar det bibelordet om någon syndar. Nästa vecka kommer Petter vara med och tala om att möta sin nästas brist. Intressanta teman. Och sen så har vi Henrik Sten som kommer hit igen och predikar. Sen kommer Daniel Molin vara med och predika i den här serien också. Ja, men varför ska man tala om nådens gemenskap eller en nåderik gemenskap? Ja, men ni såg ju alla bibelord, eller hur? Det finns så många texter som talar om det här och i så många olika perspektiv. Orden räcker inte när vi ska vara med och försöka förklara nåden. Och när vi sjunger sånger så kan vi inte sjunga tillräckligt många sånger om nåd. Det skrivs hela tiden nya. Vi måste sjunga dem igen och vi kan inte sjunga dem så högt och kraftfullt som vi borde. Det är otroligt viktigt med nåd i våra liv. Och så beskriver ju, precis som jag läste innan, att nåden ska göra någonting i oss. Det förväntas, det bör bli så när vi får förstå mer av nåden som vi får ta emot. Att det också gör något i våra liv. Alltså du har fått ta emot så enormt mycket nåd. Mer än du förstår. Vad händer då i ditt sätt att liksom reflektera vidare till andra? Du har fått ta emot så otroligt mycket nåd i ditt liv. Hur påverkar det när du möter någon som tycker på ett annat sätt än dig här i kyrkan? Du har fått ta emot så otroligt mycket nåd. Hur gör det i mötet med dem som kanske tvivlar eller kanske brottas med någonting i sitt inre? Nådens gemenskap, det är en sån kyrka som jag vill att mina barn ska få växa upp i. Och nådens gemenskap, det är en sån kyrka som jag vill kunna bjuda med folk som jag möter på stan eller stöter ihop med i någon förening eller på gatan. Jag vill kunna bjuda med dem till en kyrka där man talar om nåden. Där människor kan få liksom släppa axlarna som annars kanske är lite höga så här. Man får släppa garden. För vi har fått ta emot så mycket av Gud. Vi talar ju ofta om att Bibelns ord är skrivet och att det är ett ord till oss. Och det är det. Det är verkligen ett ord till oss. Det är så vackert när vi läser Bibelns ord och så upplever vi det. Det är ju den helige ande som gör att orden upplevs som att de är till oss. Men orden i Nya Testamentet, de skrevs och lästes upp högt. Det var ord som var tänkta för en grupp människor. Och det är bara några få texter i Nya Testamentet som är en text skriven till bara en person och inte var tänkta att läsas upp högt. Men även de texterna började man läsa med högläsning i de första kyrkorna. Alltså det fanns inget annat sätt att läsa förr i tiden i den antika världen än just högläsning. För man hade ju inte mellanrum mellan bokstäverna. Man kan tycka att det är konstigt och att det är så självklart idag. Men på den tiden då var ju texten bara så här en lång rad. Så här. Och för att man skulle kunna koda det och läsa det, då var man tvungen att liksom läsa högt. Det här gjorde man lång tid, även under medeltiden så läste man så. Man läste det högt och då blev det naturligtvis självklart att man också när man läste det högt läste för andra. Och det kan man se när man läser bibelorden att de är ju tänkta till flera personer. Och det gör att när du läser Bibeln eller hör bibelord så är det tänkt att det ska vara i en grupp så här, i en gemenskap. Orden hör hemma i en gemenskap. Naturligtvis också ditt liv, men också i en grupp. Och har du bara en liten kompisgrupp, om du är här och hälsar på här och så är du bara med i en liten kompisgrupp. Du är inte med i en kyrka, men välkommen med här i kyrkan. Du är så välkommen. Du är välkommen om du har en tro på Jesus, om du gillar den här kyrkan. Om du är döpt antingen som barn eller som troendedop. Vi talar ju om troendedop, men alla kan vara med. Välkommen med i en kyrka. Ja, Nya testamentet är skrivet till församlingar. Och den första församlingen, de behövde väldigt mycket nåd. Och det kan man ju tycka är lite märkvärdigt egentligen, de här första församlingen. Till exempel Korint, vad det var för grupp människor egentligen. Korint som var känt. I andra antika texter kan man se att man talar om Korint som en väldigt rörig stad. Utlevande stad. Det fanns ett stort tempel som var på en kulle där man hyllade kärleken och romantiken men också det sexuella utlevandet. Och man vet inte om det är sant för det är inte en helt bekräftad fakta och det är inte från Bibeln utan andra antika texter där det står om att det fanns flera tusen tempelprostituerade i det där templet som tjänstgjorde hela tiden. Och det låter lite överdrivet, tycker några forskare. Men det kanske ändå talar om någonting av aktiviteten där. I den första kyrkan fanns människor med som var judar. Och så fanns det ju människor som var hedningar eller som hade en helt annan tro innan. Och så var de tillsammans. Tror ni att det var några i de första kyrkorna som hade varit på det där templet? Eller där omkring? Ja, men det är väl ganska troligt, eller hur? Om man i den första kyrkan var alla möjliga människor. Människor som tidigare haft en judisk tro och människor som varit en annan. Om det var någonting som var verkligen kännetecknande i Korint. Och man kan också se det i första Korintsebrevet, att det talas väldigt ofta om hur man kan leva sitt liv på ett rent, ett nytt sätt. Otroligt komplicerat. Tänk bara tanken att man i den första kyrkan hade några som hade varit prostituerade, och så var det några andra som kanske hade gått till det där templet. Otroligt konstigt i vår tanke. De behövde verkligen jobba med de här frågorna. Om nåd, starta om. De behövde en nådens gemenskap. Säkert också diskutera och prata om de här sakerna. Eller hur det nu var på den tiden. Det är svårt att riktigt föreställa sig när vi inte lever i exakt samma tid. Ändå kallas de här som heliga. Inte på grund av hur de har levt och lyckats liksom lösa livets olika bekymmer. Utan för att de har en tro på Jesus. Till de heliga i Korint. Hur är det med oss då? Och vi behöver absolut också en nådens gemenskap. Ibland när vi läser Bibeln tänker vi så här. Situationer står inte vi i. Men vi står i andra typer av situationer. Andra utmaningar, andra frestelser. Andra brottningskamper i vår tid. Vi är rika. Människor omkring på andra platser är fattiga. Vi lever med bara några klick ifrån olika utmaningar i livet. Vi har såklart väldigt mycket att behöva jobba med också vi, va? Och vi behöver absolut en nådens gemenskap. Och så talar man ju om att Jesus trendar. Har ni hört om det? Några av er kanske märkt det. För några år sedan så var det inte så ofta som man läste eller hörde om Jesus i sociala medier. Men det hände någonting. Det var för några år sedan som jag började se att man pratade lite nytt om kristen tro på olika ställen i olika medier, eller att det togs upp. Men jag tycker verkligen det har varit en ändring de senaste åren. Och nu var det någon som talade just om att Jesus trendar. Och så kanske du läst om det i olika tidningar, både kristna tidningar och andra publikationer som har talat om det. Och i veckan så såg jag just en av de största influencerna som pratade om att hans barn hade fått ytterligare en bibel. Och så var det en annan podd jag lyssnade på där de i det avsnittet talade om vuxendop. Liksom, det var ingenting alls som berörde något annat. Men det nämns och talas mycket mer om kristen tro. Och då är det ju otroligt viktigt att vi talar om det allra viktigaste grunden, nåden. Hur den påverkar i våra liv. Och hur till exempel Jesus säger när han får en fråga hur man ska göra med förlåtelse mot varandra i gemenskapen, typ en församling. Hur många gånger ska man förlåta? Och Jesus säger 70 gånger 7 gånger. Och det blir ett jättestort tal och kan också symbolisera oändligt många gånger. Eller när Jesus säger och talar om brister och hur man ska vara mot andra, så säger han vid ett tillfälle: varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget öga? Alltså, det är så lätt att peta i andra människors liv. Vi ska börja med att jobba i vårt eget. Nåden ska göra någonting i våra liv. Och så ska det liksom därifrån få strömma utåt. Okej? När jag var med och jobbade med de här frågorna om nåd den här veckan, så jag stötte ihop med en teolog. Det gör man ju ibland när man studerar. Och en av dem heter John Barclay. Och han har skrivit flera böcker om nåd. Och jag har inte hunnit läsa dem alla, men jag har lyssnat på lite undervisning från honom och märkt att det är fler som talar om honom. Han är väldigt på tapeten nu också. En av de böckerna han har skrivit heter Paul and the Power of Grace, som har varit jätteuppmärksammad de senaste åren. Och i en av de texterna han skriver så jämför han med tomten. Tomten och vem tror ni? Jesus. Och det här är ju ett pedagogiskt trix såklart. För det är lite orättvist, va, att jämföra. Vad är det tomten säger? Är det någon som kommer ihåg? Han säger först ho, ho, ho. Vad säger han sen? Finns det några snälla barn, ja? Så säger ju tomten. Han har ju en lång lista, ni vet. Och kollar. Är namnen, är den där? Är det någon som varit naughty? Eller är de med på listan? Eller hur är det? Och han frågar, finns det några snälla barn? Och tomten, han ger, men det är ju väldigt styrt vilka han ger till, tydligen. För han ger på ett villkor om han har varit snäll. Men Jesus är det precis tvärtom. Jesus säger, du är förlåten trots allt du gjort. Jesus, han ger en gåva som inte utifrån våra gärningar, utan helt och hållet beror på kärlek och nåd. Och Guds gäller också för dem som inte är Guds bästa barn. Tomten ger presenter till dem som är snälla, men Jesus, han ger den viktigaste gåvan man kan få i livet, även om man inte är Guds bästa barn. Gåvan är gratis, men knappast billig. Jesus, han dog för vår skull. Och Jesus, han säger, den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Ja, ni fattar vilken skillnad. Det här är såklart bara ett sätt för att komma ihåg något väldigt viktigt. Men ändå en fiffig koppling, tycker jag. Jag kommer lyssna och läsa mer om den här teologen. Jätteintressant. Får gärna höra om det, för jag ska visa. För det finns jättemycket att undersöka och läsa på här. Innan jag slutar den här predikan idag så vill jag vara med och säga någonting och uppmuntra någonting inför bönen som vi ska ha nu när vi får avsluta den här delen och gå in i mer stund av förbön och lovsång. Vad kan vi göra? Vad kan man göra? Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Ja, men var med och be och tacka för det här. När du tog emot Jesus som ung, eller yngre än vad du är idag, då kanske du inte riktigt förstod allt. Nu är du lite äldre. Nu kan du vara med och tacka Gud. Du kan tända ljus såklart och sjunga tillsammans med oss alla. Kan vi tillsammans få vara med och lyfta upp Gud som har gjort allt i vårt liv. Du kan vara med och uttrycka det i sången och ära Gud. Och du kan få vara med och i den här stunden ge en ny start för dig själv. I det andra bibelordet, var goda mot varandra. Du kan vara med och bestämma, jag vill att det här ska få ta mer plats i mitt liv. Ibland kan man tänka att det är så lite man gör. Om man ger någon ett glas vatten eller om man hjälper någon som behöver något. Men nu är det dags att liksom gradera upp det i ditt liv. Det du kan vara med och göra mot andra i församlingen är någonting väldigt, väldigt stort. Om du inte gör det så blir det otroligt märkligt. Var med och ge det goda du har av din kraft, din tid, dina talanger. Var med och ge. Ge det i församlingen. Såklart får du gärna låta det få gå utanför gemenskapen här. Men börja här. Nu ska vi vara med och be. Det kanske finns någon av er som kämpar och tycker det här är ett jobbigt ämne. Att tala och att det talas om förlåtelse, om nåd när du har saker i ditt hjärta som, ja, men som inte alls känner för att tänka det där med att förlåta varandra. Det är långt dit. Då kan du vara med och be. Och gör det som något viktigt i ditt liv. Börja ett arbete. Det kanske inte är så att du kan bli klar idag, men börja och säg, Gud, jag vill börja börja med att jobba med det här i mitt liv. Det som är en tyngd i mitt liv. Det som har hänt för länge sedan men som är sår. Nu får vi både vara med och tacka och bära varandra. Är ni med och ber? Herre, vi tackar dig för ditt ord. Herre, vi tackar dig för alla dina ord som du talar om nåd. Och vi ber att det ska bli någonting som inte bara blir som lappar runt omkring här, utan att det får bli ord som gör skillnad i vårt liv. Låt oss upptäcka de här orden och hälsningarna till oss. Som blir som kärleksbudskap till oss, som är tänkt att generera och göra någonting i vårt liv mot varandra och mot andra. Herre, vi vill verkligen vara med och låta de här orden få sjunka in i vårt liv och få vara med och ge dig vår lovsång. Men vi ber också att det ska få göra att vi möter varandra i kärlek med stor värme. Ja, tack gode Gud för att du har börjat göra något i våra hjärtan. Herre, fortsätt med det. Så ber vi i Jesu namn. Amen. Amen. Nu ska vi få lyssna till en sång.